Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Människor är rationella och strävar alltid efter att nyttomaximera. Alltså att anstränga sig så lite som möjligt och få ut så stor vinst som möjligt. Det är människans kärna och kan förklara alla våra beteenden. Det är egentligen kärnan i den ekonomiska skolan och man lär sig det tidigt när man studerar nationalekonomi på universitetet. Men vi psykologiskt intresserade ska ju alltid komma och krångla till det naturligtvis. Så idag ska vi prata om rational choice. Är vi människor rationella? Och vi kommer även in på behavioral economics. Dagens ämne, amatörpsykologen Stockholm 100 är tillbaka. Rulla vinjett.
Hej och välkomna allihopa till amatörpsykologernas topp 100, avsnitt 89,5. Vi erbjuder i vanlig ordning pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hän i underhållande fåtöljtempo. Och nu har du Ulf Appelgren i introt, nu har mig Martin Zetterberg just nu, så har vi gäst med oss idag, Marcus Åberg. Hejsan!
Hallå, hallå!
Tja!
Jaha, nu får jag mycket igen här, Ulf Appelgren. Och som Martin sa här, vi kommer snart presentera vår eminenta gäst. Men bara för att alla avsnitt ska låta exakt likadana i början, så säger jag att vi finns på Instagram, amatörpsykologerna, och på Facebook, amatörpsykologernas topp 100. Nu är det sagt. Vi är tillbaka här igen med avsnitt 89,5 som sagt. Och anledningen till det är ju för att vi under Musikhjälpen aktionerade ut att få vara med i det här, den här produkten, alltså podcasten Amatörpsykologernas topp 100, och det här avsnittet är äntligen här och vi har vår gäst med oss här, och Marcus Åberg, precis som Martin sa här, välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Läget är fint. Jag satt och funderade precis. Är det här sann altruism att ni låter ut det här Musikhjälpen liksom, att
ja,
ger er absolut ingenting?
Ja, på sätt och vi, alltså vi hade ett altruismavsnitt ganska nyligen och i samband med Musikhjälpen ju. Mm. Men nej, vi har väl konstaterat att det är så svårt att säga det överhuvudtaget, att det finns rent av någonting. Vi var väl inne på det att jag hävdar att det inte ens finns ren egoism, för att det finns alltid nyanser av annat också. Så ren altruism, nej, det tror vi inte att det här var heller. Men sanningen ska ju fram oss att vi aktionerade ut det här. Marcus budade hem det här på 250 spänn. Och det gick ju raka vägen då till Musikhjälpen. Så en fin handling var det ju, oavsett om det var ren altruism eller inte. Marcus, vem är du?
Vem är jag? Jag är väl också en amatörpsykolognörd som också har råkat hamna på Academic Work. Jag jobbar som people plan specialist med rådgivning till våra kunder egentligen, hur man jobbar strategiskt. Så jag försöker väl få in så mycket av de här sakerna i mitt dagliga jobb som möjligt.
Och där fick vi en liten kort beskrivning av dig då. Vi känner ju inte varandra jättebra, men vi har ju stött på varandra i landskapet här på kontoret ett antal gånger. Och du har lyssnat på podden förut?
Ja, men jag upptäckte den här bara för ett par månader sedan och jag har blivit ett fan. Så jag håller på att lyssna i kapp lite grann här på de ämnena som jag tycker är intressant.
Vad kul att höra. Har du något favoritavsnitt?
Inget som sticker ut hittills, men
alla är halvbra.
Ja, men precis. Alla håller någon typ av så här precis tillräckligt bra kvalitet. Okay, nej, men jag tycker att de är bra. Jag ska börja lyssna på spelet här.
Det är ett superavsnitt.
Alltså, det kanske blir det.
Den är väldigt självutlämnande från min sida i alla fall.
Ja. Hoppas på det.
Men det är inte det vi ska prata om idag. Vi ska ju prata om ett ämne som du fick välja, Marcus.
Mm.
Och det är ju den teorin, eller de teorierna som kallas för rational choice och behavioral economics. Är jag rätt ute?
Lennart, jag...
Innan vi kommer in på vad det är, hur kom det sig att det blev de här valen då? Att det blev de här ämnena?
Ja, grunden varför jag började nörda med mig i psykologi överhuvudtaget var väl det. Började jobba med försäljning för ungefär 10 år sedan och ville lära mig mer om det och förstod väl där att, eller fick höra att människor fattar inte rationella beslut på fakta, utan man fattar beslut på känslor. Och det tyckte jag ju lät rimligt och började fundera mer på det, men vad finns det för forskning egentligen? Och där någonstans började nörda ner mig och har väl läst ett närmare 10 böcker på ämnet. Och ja, det ligger varmt om hjärtat. Jag tycker att jag upplever det hela tiden i vardagen, så jag tänkte att det här, om ni inte har pratat om det här redan, så behövs det.
Jävligt bra. Och jag var inne på ett avsnitt som skulle handla om det här med rationalitet. Hur rationella är vi egentligen? Och det var jättebra att du kom med det här. För då blev det liksom gjort, så att säga. Och jag var inne på det lite här i inledningen, att jag har ju läst nationalekonomi på universitetet, där man i hela vetenskapens grund för ekonomi måste man utgå ifrån att människan är rationell, för hela liksom vetenskapen bygger på det, för att man ska kunna säga att en människa köper den här varan för den är billigare än den. Alltså man utgår hela tiden från att människan fattar rationella val och försöker nyttomaximera och minska sitt elände i vad den än gör. Och att allt är genomtänkt rationellt och att man har tillgång till information och så vidare. Mm. Och det är där vi tar avstamp idag.
Mm.
Och jag tänker väl att du är ju den som kan mer om det här än vad vi kan. Som jag sa i inledningen, psykologerna är ju inne och vill brottas lite med den här föreställningen som ekonomerna nu inom citationstecken generellt har då, att vi är rationella. Mm. Och vi menar väl på sätt och vis att det kanske inte riktigt är så. Och det kommer vi in på. Take it away. Var börjar vi?
Ja, men vi kanske börjar med någonstans grunden i och det här fick jag lite läxa att läsa på då, liksom, just det här med rational choice. Och hittade väl att grunderna någonstans, det här är ju 1800-tals vetenskap från början, att man började sätta det här på pränt. Hur fattar människor beslut? Där man kom fram till just att, och jag tror att liksom någonstans kärnan i det stämmer, att man vill fatta beslut som leder till nytta i form, eller någon typ av nytta eller glädje är ju egentligen liksom utformningen. Men vägen dit, att den ska vara helt rationell, den bygger ju på ett antal antaganden. Man har dels en helt objektiv grund att stå på, att man har, och att man har all information. Men det är också antaganden att om man då ser att man är rationell, då skulle man ju alltid fattas exakt samma beslut givet exakt samma förutsättningar. Att du har samma information och du kommer fatta samma beslut varje gång, för att det är det rationella att göra.
Låter fullt rimligt.
Ja, men någonstans. Ja. Och det är ju ett rimligt antagande att göra. Och som sagt, de stora ekonomiska teorierna bygger ju på det här. Och hur man fattar beslut i regel bygger ju på det här grundantagandet. Men det som är intressant är ju att egentligen på 70-talet började man på riktigt forska om hur psykologin påverkar det här. Då var det framförallt Daniel Kahneman och Amos Tversky som är några av de mest kända, och sen lite mer modern tid Dan Ariely, så det är ju de jag har studerat egentligen. Och då, det intressanta här är ju att det är ju de här personerna som får Nobelpris. Daniel Kahneman var ju först att få det 2002, sen var Richard Thaler 2017. Men de får ju inte Nobelpris i psykologi, de får ju Nobelpris i ekonomi.
Kan man säga att de här personerna som kommer från ett psykologiskt håll, genom att utmana de traditionella synsätten inom ekonomi, så får de då också stort genomslag inom den ekonomiska skolan?
Ja, men precis. Och det är det som är så himla intressant. Om du försöker säga att jag är inte ekonom, jag är psykolog. De blir inbjudna egentligen hela tiden och får priser i ekonomi.
Ja.
Och det är här som är så intressant, att de kommer från ett helt annat ingångsläge och skapar ett värde som ekonomer traditionellt inte har kunnat göra. Den här forskningen är väldigt intressant, och jag har ju någonstans tagit med mig några av mina favoritexempel på det här. För som sagt, jag säger att jag springer på det här i vardagen. Och då är det så här, men det här låter ju väldigt teoretiskt det jag pratar om nu. Liksom. Att, ja, men, aha, okej, man är internationell, men hur tar det sig uttryck egentligen?
Shoot, det är ju som sagt, vi sa det, att det är ju vi som lär oss idag. Vi har torsat det här och läst lite om det, men vi ser ju dig som experten som undervisar oss idag.
Mm. Ja, vi får se. Jag är också amatörexperten, vad vi kallar mig. Så jag har tagit med mig några intressanta exempel. Ett av de mest kända är väl det som kallas för endowment effect. Som jag ponerar liksom att jag ger dig, i det här originalexemplet är det kanske en mugg, men jag kan ta den här vasen då som vi har i det här rummet.
Ja, står en vas i rummet här?
Ja, den är ganska fin, eller hur?
Mm, ja, den är fin.
Den här ger jag till dig. Här är nu din.
Tack för vasen, Marcus.
Här är din vas, den äger du.
Ja. Ja.
Och så frågar jag dig, Martin, om du skulle köpa en sån här vas, vad skulle du vara beredd att betala?
199. Mm. 199,90 känns rimligt.
Mm. Ulf, om jag nu frågar dig, om du skulle sälja den där, det där är ju din egen, den äger du. Mm. Du får göra precis vad du vill med den. Nu har jag fått bud på den för 199,90. Men om du skulle sätta den där till salen på Blocket, eller vad skulle du sätta för pris på den?
Nej, men 250 är den värd.
Ja, bra, nu följer ju ni den här teorin exakt.
Ja, men vad bra. Mm.
Ja, men det här är ju en endowment effect, och den här har man gjort då studier på i lite mer sofistikerade empiriska exempel, och ser just att när man har tagit ägandeskap av en sak så tillskriver man ett högre värde. Mm. Att det här är ju min.
Ja.
Det här man tittar på, om man tittar på ett exempel från verkligheten, när man sätter ett bolag till börsen och att det är fler som vill köpa aktier i bolaget än vad det finns aktier att sälja vid IPO då. Så ser man att det blir ett lotteri. Mm. Att vissa får chansen att köpa och andra får inte chansen att köpa. Och båda var ju precis lika intresserade av att köpa aktien från början. Men man ser att man beter sig helt annorlunda beroende på om man fick aktien eller inte.
Okay.
Så de som fick köpa den i början, de håller kvar i aktien. De säger att den här är jättevärdefull, den här vill jag ha kvar. Håller kvar den flera år.
Bygger det också på att de vet att konkurrensen om aktien var stor?
Nej, det här är alltså utmätt över 54 olika IPOs då, så att de har gått helt olika.
Okay.
Alla har ju liksom inte gått upp. Men de som då inte fick en tilldelning och inte fick köpa vid IPO:n, de har heller inte köpt den senare. Mm. Så det här ser vi ju i exempel på i verkligheten att man agerar utefter den här modellen. Mm.
Jag som är inte insatt i aktieköparna här då,
ja.
De som får och inte får köpa, vilka får köpa, vilka får inte köpa?
Det är ju alltså i det här utfallet ett lotteri. Så att det är helt slumpmässigt. Så att det finns ju ingen annan grund än att det är slumpen som avgör. Att det är lotteri, att vissa får chans att köpa och vissa får inte chans att köpa.
Just det.
Och att det är ett så konsekvent beteende bland de som får och inte får, det är ju ett ganska tydligt exempel på den här effekten in action i verkliga livet då.
Och den här effekten vill säga då att man värderar den produkten i sig högre när man äger den.
Exakt.
Okej, men och för att problematisera, för nu vill jag ställa det på ända. Jag upplever ibland att man värdesätter sånt man inte får högre ibland. Så här, är jag verkligen intresserad av en tjej som ger mig nobben? Det kan liksom öka hennes värde i mitt inre då.
Exakt.
Är det en motsats till det här då?
Då tror jag att vi snarare kommer in kanske på någonting som liknar decoy-effekt istället. Och det är ett annat exempel. Jag vet inte om det är exakt det.
Ja,
men det är ju någonstans att man sätter referens till någonting.
Men okej, jag kan ju ändå köpa det i grunden att när man väl äger någonting så tillskriver man ju ett värde som inte är rent ett värde så att säga. Man tillskriver ju känslor och man famnar om det. För det här är ju min vas. Jag vill ju inte, det är ju mitt nu, så Martin ska ge fan i den.
Jag tänker så här att om jag skulle träffa någon tjej som ger mig nobben, då tänker jag väl snarare att nej. Alltså då, om inte hon vill ha det här, då kan hon ha det.
då är hon nog inte så bra.
Nej, precis. Jag kanske är med på den. Så jag tänker att de som inte fick köpa aktierna och sen fick chansen igen, tänker man, Nej.
Om jag inte dög förut.
Nej, precis. Dög jag inte första gången, då förtjänar inte ni mig nu.
Ja, okej. Det är fint. Men jag funkar nog inte så. Jag har en ständig, tyvärr då, benägenhet att värdesätta sånt som är svårfångat.
Men det här kommer ju in egentligen på att man värdesätter någonting, om man säger så här. det är ett större emotionell påfrestande att bli av med någonting än vad det är en emotionell lockelse att få möjlighet till någonting. Yeah. På samma sätt som att det gör ondare att bli av med 100 kronor än att hitta 100 kronor. Mm. Eller att man blir glad av att hitta 100 kronor.
Ja, precis.
Så att där finns det ju en diskrepans. Och det är väl det någonstans som spelar in här också.
Ja, vad fasen. Det kanske kommer som exempel längre fram, så jag ska inte avslöja det ännu. Men vi kan ta det senare. Ja. Ett rationellt felslut som jag kommer ihåg att jag läste om en gång. Apropå det här med att välja belöning, så att säga.
Ja, men ta det nu och sen.
Är det så? Ja. Nej, men okej, det var ju någonting jag läste om. Vi har nämnt det i det tidigare avsnittet. Jag tror det faktiskt var avsnitt 2 om lycka. Mm-hmm. Men vi valde att ta bort de 3 första avsnitten för vi tyckte de var så dåliga. Men där säger vi att människor, de har gjort ett experiment om det inte var Kahneman som faktiskt gjorde det här. Mm. Tycker det låter bekant, men där man fick välja mellan att antingen få, om det var 25 000 och att man var i en grupp då med 10 pers. Om jag får 25 000 och de andra får 20 000.
Mm.
Eller så fanns valet att man själv får 50 000 ensam, men de andra får 100 000.
Just det.
Så även om man själv tjänar på att ta 50 000, du får ju det dubbla.
Exakt.
Men smärtan att de andra får mer gjorde att nästan alla tog, jag tar 25 och de andra får 20.
Exakt.
Och det måste ju någonstans se som ett tok irrationellt val.
Exakt.
För då är man bara fast i någon sjuk jämförelse.
Exakt, och det är ju den rationella jämförelsen, eller så här, den relativa jämförelsen som man gör då.
Mm.
Jag får relativt mindre än vad någon annan får. Mm. Att då triggas någonting i människor. Att, men då är det viktiga för mig att sabba för någon annan så att jag inte får det lika bra, men de får det ännu mindre bra.
Precis.
Än att ge mer till någon annan. Så den är, det är också en intressant effekt. Jag har inte namnet på den nedskriven, men den är...
Den är superintressant, för den tycker jag verkligen är. Och jag känner igen mig, jag hade typ gjort likadant. För det hade gjort ondare att se de andra tjäna mer.
Precis. Det finns ju 2 sätt att vinna. Ena är att man själv får något, den andra är att någon annan förlorar.
Ja, exakt. Jag ser hellre att andra förlorar. Ja. jag tror jag är lagd åt det hållet. Ja, ja, ja. Men jaha.
Kan man göra det till en politisk diskussion också? Om
det kan man göra, absolut. Det är inte riktigt att leva som man lär, tror jag.
Ja, kanske.
Eftersom jag ändå tillskriver mig goda egenskaper i politiken. Skitsamma. Ska vi hoppa vidare?
Vi kan hoppa vidare. Här har vi ett som jag tror att jag springer på i mig själv nästan dagligen. Och det var det här som Richard Thaler fick Nobelpris för 2017.
Mm.
Kanske för mental accounting.
Okay.
Och det är att speciellt när det kommer till pengar så tillskriver vi värdet av exakt samma pengar som är exakt lika svåra för oss att tjäna. Helt olika värde beroende på sammanhang. Så att om vi till exempel ska köpa en ny bil. Och så ser man att tillvalet schysst, riktigt schysst läderklädsel 30 000. Eller lite schysstare stereo 11 000. Det beslutet tar inte jättemånga sekunder ofta. Och klicka i och så köper man det.
Mm.
Eller att man säger ja till den merförsäljningen.
Just det.
Och sen står samma person samma dag senare på ICA. Mm. Och så säger den där mjölken, den är ju lite fancy men den kostar ju 2 kronor extra. Jag är inte en sån som lägger 2 kronor extra på fancy mjölk.
Nej.
Här ska jag spara pengar. Det är ganska många mjölk som man behöver köpa billigare än den fancy mjölken för att spara igen de här 11 000 som man precis brände på en stereo.
Yeah.
Som man vet att man inte kommer få tillbaka när man säljer en begagnad sen. Mm. För det är skitsamma vilken stereo det sitter i. Det finns många exempel på det här. Ett annat är att jag bjuder på nästa runda öl. Vi behöver inte räkna. Vi håller ingen räkning. Jag bjuder på det.
Mm.
500 spänn. Det är fine.
Klassiker.
Ja, men har ni gjort den någon gång?
Ja, det har man. Jag upplever alltid att man går som en förlorare ur det där. Oavsett vad som händer.
Jag är med den här, vi kör varannan. Kanske snålare då. Eller så värderar jag något annat helt enkelt då.
Men någon gång, när man har en skön kväll och alla har roligt och så. Nej, men jag tar en runda.
Ja.
Det kan ha hänt. Ja. Eller kanske någon av våra lyssnare känner igen sig.
Mm.
Känner ni också igen i det här när man tittar på en app som man har hört är bra? Och så går man in i App Store. Och så ser man att den där kostar ju 49 spänn. 49 spänn för en app.
Ja.
Att det tar emot.
Ja, inte, de ska inte ha en krona. Tinder Plus har jag betalat för. Där.
Där fanns det ändå nytta och hela glädje.
Precis, där känner jag ändå så här, nyttan övervägde kostnaden.
Ja, precis. Men de flesta apparna är så här, jag tar gratis alternativet, så står jag ut med den där jobbiga reklamen och sitter och väntar de där sekunderna för att komma förbi reklam för att få gratisversionen. Fast en del liksom, eller om det är 7 spänn kanske till och med.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I relation till den där bjudölen som man egentligen inte fick något värde alls av.
Nej, exakt.
I en app som man kanske använder varje dag. På en mobil som dessutom kostar 10 000.
Yeah. Ja.
Det är ju mental accounting. Att man tillskriver en krona helt olika värde beroende på sammanhang. Fast kostnaden för att dra in den där kronan var exakt samma.
Men det handlar väl lite om du köper en bil och så kan du lägga på en rattmuff för en 500-ring. Men bilen kostar 200 000.
Yeah.
Och då känns det som en så liten summa.
Det
så det är ju ingenting.
Yeah.
Men samtidigt så går du och ska köpa en akustisk gitarr sen som kostar bara 2 000. Mm. Och så kan du köpa till ett capo för 500. Men då tycker jag att capot är dyrt relativt produkten du ska köpa.
Yeah.
Även om den också kostar 500 spänn.
Exakt.
Och då blir det icke.
Exakt. Mm. Eller om man ska köpa en kostym och säga att men den här kostymen finns det 2000 kronor billigare ute i Barkarby. Upp, då släpper jag den direkt här inne i stan och åker ut i Barkarby. 2000 spänn, är ju galen. Men när du ska köpa den här bilen igen då, eller någonting annat, eller sängen eller någonting som är lite större inköp, och så vet du att den får kosta 2000 mindre där borta. 2000, det är ingenting. Så köper man.
Jag tycker det ändå låter, det är väl fullt rimligt. Alltså det handlar väl också i vad man värderar för saker. Jag menar, jag hade ju inte kanske gått och köpt en stavmixer för 10 000 spänn. Okej, okay, det är aldrig någon stavmixer som kostar 10 000. Men en stavmixer för 1000 spänn. Men det är ju också, jag har ju inte ett intresse för att laga mat. Medan en som har ett intresse för att laga mat kanske inte har problem att lägga 1000 spänn för stavmixer. Däremot har jag inga problem att bränna 16 000 på en sproilans ny dator. Jag lägger gärna till lite mer där också, bara för att få det bästa av det bästa liksom.
Mm.
Så det handlar väl lite också om vad man värderar, vilka saker man värderar mer överlag. Och i relation till, ja men 2 kronor på 10 kronor är ju mer än 30 000 kopplat till en bil för 200 000.
Mm.
Ja, men det är väl det roliga i det här är väl att det kan vara exakt samma summa som är påslaget, men ursprungsvaran kostar olika mycket och den relativa känslan gör att du inte kommer köpa till det här om ursprungsvaran är billig.
Ja.
Och det här är ett tecken på irrationalitet då.
Exakt. Mm. Exakt. Men det är också förutsägbart att man agerar så här. Och det här vet man ju om. Det här vet ju de som säljer bilar om. De vet ju att merförsäljning, när du ändå fattat beslut om att köpa en BMW för 400 000, då kan ju de sätta ganska hutlösa priser. Eller om man tittar på Ferrari och sådana saker, där kan du kan ju merutrusta dem för flera hundratusen. Du kan ju köpa 2 bilar till istället för att köpa det tillvalet på den här Ferrari. Men de vet att när man ändå är i mindset att köpa en Ferrari för 2 miljoner, så att lägga till 600 000 i tillval, det valet kan vissa, ganska många av deras kunder upp i det priset att göra.
Mm.
För att de har gått in i ett mode att jag är en person som har råd att köpa en Ferrari och det kostar typ så här.
Mm.
Och att flytta på den typgränsen 100 000 eller 200 000 när de ändå är där uppe, den är ganska lätt.
Ja. Ja, men det kan man ju hålla med om. Och det tror jag kan vara, vi jobbar ju i rekrytering och det här med lönesättning och sådär.
Mm.
Jag tror en kandidat som har 20 000 men vill ha 25, då upplever ju man det som en större kostnad för bolaget att gå upp de 5000 än om någon som tjänar 55 vill gå upp till 60.
Yeah.
När det egentligen är samma nya kostnad för bolaget, men man upplever ändå det här relativa som, ja, men det är ändå mindre ökning relativt för den som har 55. Exactly. Så det är lättare att gå med på någonstans ändå.
Även om det kanske är liksom i Excel-arket inte är alls lika det är, svårt beslut.
Precis, precis. Nej. Men i hjärnan blir det så.
Exakt.
Fan vad bra. Vi har två exempel. Ja. Du hade fyra.
Ja, precis. Jag tänkte, jag ska se. Det finns en också som jag tycker är jätteintressant som heter decoy-effekt.
Jag tänker bara på decoy. Då tänker jag på decoy-operation.
Mm.
Som de pratar om i första Peter Haberbeck-filmen.
Ja.
Och det handlar om att de ska locka en pedofil med att sätta ut ett barn på en tunnelbana.
Ja.
Ett tunnelbaneperrong. Och så ska liksom de kunna gripa honom på grund av att det här lockbetet.
Exakt.
Vad har det med det här?
Ja, men det är exakt samma sak. En decoy är ju någonstans en distraktion eller ett lockbete. Mm-hmm. Eller någonting som inte är placerat där för det liksom face value eller för det värdet som man tror att det är. Barnet är inte där för att vara tillgängligt för den här pedofilen, eller en decoy den är mer där för att distrahera, för att provocera fram ett beteende.
Okej. Det här vill jag veta mer om.
Ja, det här är mitt favoritexempel. Känner ni till bakmaskinen? Nu är det här 80-talsfenomen, men ni kanske såg en sån hemma hos er själv eller hos någon kompis när ni var små?
Är det talat att vet jag? Jag har ingen aning om hur det ser ut. Jag vet bara att den har blivit årets julklapp.
Min pappa haft en bakmaskin, men jag vet inte om... Är det något speciellt vi tänker på nu?
Nej, alltså en bakmaskin som bakar färskt bröd på morgonen.
Ja, nej, men sån har vi haft.
Ja, precis. Och den inköptes tidigt 90-tal eller sent 80-tal kanske?
Nej, det var nog ganska 2000-tal någon gång.
Okej. Det intressanta är att den här kom ju på 80-talet, om jag inte missminner mig. Och det är alltså ett amerikanskt bolag som säljde mycket hemelektroniksapparater som skulle lansera det här. De gjorde teorin att folk vill ha nybakbröd här på morgonen. Det är klart att man köper en pryl för det. Och rulla ut den här i massa butiker och så att den sålde så mycket sämre än man trodde att skulle göra. För att lösa det här så nu har vi investerat så himla mycket i det här och vi måste få det att rulla. Vi vet ju att de som köper det, de är glada för det, men folk fattar inte beslutet att köpa det, utan de tittar på den och säger att jag har klarat mig utan den, så att då struntar jag i det. Efter mycket om och men så kommer de fram då till en lösning. Hur får vi dem att köpa det här? De tar fram en ny bakmaskin som de ställer parallellt i hyllan. Den här är då lite större, lite mer funktioner och kostar ungefär 50% mer. Det här är då decoyn. De vill inte sälja den här dyra versionen.
Mm-hmm.
Utan det som händer är att nu händer ett psykologiskt trick i de som går fram till den här hyllan och tittar på bakmaskiner. Mm. Inte bakmaskinen, utan det finns det flera stycken. Och från att det har varit två val, där ena valet är att köpa en bakmaskin eller att inte köpa en bakmaskin, så finns det nu tre val. Inte köpa en bakmaskin, köpa en dyr bakmaskin eller köpa en billig bakmaskin. Och istället för att säga att jag behöver ingen bakmaskin, säger man jag behöver inte köpa den dyra.
Nej.
Och sen så börjar den original bakmaskinen då fly off the shelf, som de beskriver i det här caset.
Och det gick bra?
Då, ja, det är ju därför som ni känner till fenomenet bakmaskin. Att varför den överhuvudtaget kom till Sverige var för att det blev en försäljningssuccé.
Okej.
Okay. Då undrar jag, det känns som iPhone eller Apple alltid släpper en större iPhone i samband med sina lanseringar. Mm. Är det en decoy då?
Man skulle ju kunna argumentera för det. Nu har jag inte, och även om de släpper försäljningssiffrorna för sina plusmodeller då.
Nej.
Men det är ju klart att man säger, men jag behöver inte köpa en iPhone XS nya versionen.
XR Max heter
precis. 20. Precis. Jag behöver inte ha Max-versionen.
Nej.
Jag tar bara den egentliga versionen som de nog vill att jag köper. Ja.
Men nu går det ju ganska bra för iPhone ändå, så de behöver inte det här för att få fart på säljet, så att säga. Men skulle man kunna använda det här på samma sätt och säga att jag och Martin går ut på krogen och jag är riktigt sugen på haff. Och så klär jag ut Martin som en clown.
Mm.
Och istället för att jag approcherar en kvinna då och är lite flörtig och sådär själv, så går vi fram tillsammans.
Ja.
Och så blir det liksom då Martin i clownklädsel blir liksom ett sämre val.
Ja.
Har jag en större chans att lyckas då? tror du?
Det här är ju faktiskt jätteintressant, för just det här har man gjort vetenskapliga studier på. Det här är Dan Ariely gjort studier på. Mm. Där man har just gjort experiment och tagit bilder på människor som man satt dem i ett sammanhang och kunde jämföra dem. Just. Så att man ger en, de har photoshoppat en av allt, om man tar då Martin och Ulf här liksom, och sen så har man tagit en bild på Ulf också där du har blivit photoshoppad och var lite fulare, lite snedare näsa, lite ena ögat lite större och liksom en tand som är lite sned. Då finns det helt plötsligt en decoy på Ulf. Det finns ingen decoy på Martin. Så att det är så här, här finns bara ett alternativ. Mm. Men här finns det ett fult alternativ och ett snyggare alternativ.
Ah, okay.
Och då blir det lättare att fatta beslutet så här, men han är i alla fall snyggare än den andra versionen av honom. Och då är man mer benägen att välja dig för att där finns en decoy än på Martin, för det finns ingen decoy. Men alternativet skulle vara exakt samma om man vänder på det. Du får en decoy, du inte har en decoy.
Fan vad häftigt. Mm. Ja. Men, och jag har knappt hört något den sista minuten, för nu har jag bara tänkt i raggningstaktiken här. men fan vad häftigt. Och det kan ju vara så, det påminner något som jag vet, kontrasteffekten lite grann.
Ja.
Att man, säger att man, vi jobbar ju inom rekrytering återigen då, säger att man har två kandidater och vi vill ju tillsätta en tjänst, det är det vi jobbar med.
Ja.
Då kan du, och så känner man att den ena är halvbra och den andra är dålig.
Mm.
Genom att skicka också den dåliga kandidaten till kund, säger vi. Att man tänker så då. Då kan den här halvbra framstå som så mycket bättre.
Ja, relativt någonstans.
Relativt
och för att kunna någonstans förklara för kunden liksom, att varför liksom, det här är det utbudet som finns på marknaden, så kan man ju någonstans ge dem den referensramen.
Precis.
Ja, precis. Ja,
och då kan man öka chansen till tillsättning genom den decoy taktiken.
Ja, precis. Och om man då skulle... Ja.
Och det lockar ju då egentligen fram till ett irrationellt val, eftersom vi pratar om rational choice, hos kunden då. För det blir ju inte ett rationellt val. Man har ju bara stirrat sig blind på jämförelsen i sig.
Exakt.
Det är så häftigt, Martin. Vi måste gå ut och ragga tillsammans. Ja. Du ska få en clowndräkt. Jag köper den.
Tror du jag behöver det?
Annars får du annan.
Diss mot dig själv. Jag tycker inte du ska vara så.
Men...
Då kommer du få skäll av Lotta för att du är dum mot dig själv.
Ja, det är sant. Jag hoppas också att inte några av dina kunder lyssnar på den, för nu har du avslöjat din affärsstrategi för dem.
Ja.
Ja, men det här är skitintressant. Det här kan man ju använda till mycket.
Det kanske är det här avsnittet tar bort sen när du har fått en bra napp.
Det här är inte OK från marknadschefen.
Nej, men man måste ju få skoja lite.
Precis. Nej, men någonstans, man kan ju tillämpa det här på ett etiskt sätt också. Att man vet att vi har en kandidat som vi vet är bra, men som kunden ställer orimliga krav. Mm. Att man då ger lite mindre bra exempel för att den här som man själv tycker är bra, att man sätter det i ett sammanhang för kunden så att de kan fatta beslut.
Jag kan faktiskt på ett bra exempel när jag använder mig av den här decoy-metoden i vardagslivet. Och då är det, alltså jag och Ella har den här överenskommelsen, min sambo då, du som kanske inte har koll på det, men vi har den här överenskommelsen att vi ska försöka i alla fall att man lagar mat varannan dag, och är det så att någon blir lat och vill köpa hämtmat, så då får liksom den som ska laga mat pröjsa för det, om man inte kommer till en gemensam förståelse om att vi köper mat, för då är det liksom 50-50. Så ibland när jag ska laga mat då jag vill att vi ska komma överens om att köpa mat, för jag inte orkar. Då börjar jag ge väldigt många dåliga förslag som jag vet att Ella hatar. För att matlagning, som jag vet, alltså, som jag tycker om, men som jag vet att hon hatar, bara för att hon ska vara mer så här, ah, men vi kör på hämtmat istället.
Decoy-mat helt enkelt.
Ja. Alltså, jag är ett geni.
Ja.
Alltså, jag tror att människor gör ju såna här taktiker lite då och då.
Absolut.
Utan att veta om begreppet. Men att framförallt kanske inte kunna sätta det i sammanhanget, att det gör mot min medmänniska nu är att få den att handla irrationellt.
Ja.
Man lurar dem från rationalitetens bana. Typ.
Absolut. Men det är att man använder kunskapen just kring beslutsmönster och styr det. Beslutsmönstret helt enkelt.
Ska vi släppa en sämre podd också, Martin? Så får vi upp lyssnarantalet på den här.
Exakt. Mm. Har du hört den? Den är i alla fall bättre än den andra.
Ja, men precis. Det är det enda vi vill ha.
Är det därför när jag satt i psykologifacket att det finns inga andra bra psykologipoddar? Alla andra är sämre, så det var lättast att bli bättre än dem än bättre än någon annan podd.
Nej, vet fan. Det är väl vi som är decoyen i det där i så fall. Folk hoppar till andra poddar när de hör den här.
ren altruistisk handling mot alla andra stackars psykologipoddar där ute. Varsågoda.
Ja, vad bra. Men vi tar nästa då. Som är Anchoring. Den har du kanske hört talas om.
Jajamän.
Ja.
Den nämner de i Solsidan, säsong 1.
Just det, vilket sammanhang är det då?
Jag kallar ju det som de säger anchoring i, det kallar jag door in the face-principen, en säljtaktik. Det här om att, i Solsidan kallar de anchoring, jag vet inte vilket exempel du kom in på då, men anchoring där, mitt door in the face, är ju att man föreslår något orimligt för att få sin vilja igenom.
Ja.
Jag vet att i Solsidan så det Fredde Schiller, alltså Johan Reborgs karaktär, vill är ju att få åka till Köpenhamn en helg.
Just det.
Men han vet att Mickan kommer aldrig säga ja till det här. Så han börjar ju att föreslå att han ska åka jorden runt och kolla in Inkaleden och hej och hå borta några månader. För att sen få igenom den här Köpenhamns weekend.
Just det.
Ja, och det är en taktik då, för att då kommer hon tycka att det här andra förslaget ändå är klart mycket rimligare än det andra och godkänna det.
Och funkar det?
Ja, det gör ju inte det.
Nej.
Men principen är ju en bra princip. Men hon pekar ju finger åt det också.
Ja, precis. Hon synade det. Liksom. Hon såg det. Liksom. Det här är bara ett taffligt försök till manipulation genom anchoring-tekniken.
Exakt så. Men är det det som är anchoring?
Ja, men exakt. Mm. Och det skulle ju hypotetiskt sett kunna vara en tillämpning i vardagen, om man säger så. Mm. Men om man ska gå tillbaka då till hur man har kunnat bevisa att anchoring funkar. Så ett exempel, ett experiment som man har gjort då, är att man har gjort en auktion. Men inför den här auktionen då, i det här fallet var det en vinflaska som var ganska fin, men det är svårt att liksom någonstans sätta priset på den. Så har man fått deltagarna att tänka på de sista siffrorna i sitt personnummer först. Så man funderar över, vad är de sista siffrorna i ditt personnummer?
1639.
Ja. Vad är de sista siffrorna i ditt personnummer?
Vadå, mitt dags fyra sista?
Ja.
Nej, det vill jag inte säga, eller?
Ja, det är publikdata i Sverige.
Mm, 2107.
Ja. Och jag har 0058. Mm. Så du har ett ganska mycket lägre nummer. Ni är uppe på liksom 2000, eller 1000-2000 liksom någonstans där. Jag är ner på 50 spänn.
Mm.
Så ponera då att vi hade varit med i det här experimentet och skulle buda på en vinflaska eller något av de andra exemplen som dök upp. Då skulle ni vara mycket mer benägna att betala mer. För att ni har ett anchor i ert huvud som är en högre summa. Så man satt att säga 2000 någonting och 1600 någonting och jag har 58 kronor.
Torsar priming lite också.
Mm.
Man har något tidigare stimuli och tanke och det påverkar ens beteende längre fram.
Exakt. Ja, okay. Och det är ganska intressant, för det är helt godtyckliga siffror. Det har ingenting med pris att göra. Det är siffror som har ingenting med det här sammanhanget att göra. Helt arbitrary, helt godtyckligt. Kommer från ingenstans.
Mm.
Men att vi tänker på det först blir liksom ett ankare. Mm. Som sen tar sig uttryck i hur vi förhåller oss till andra saker.
Mm.
Det här är också någonstans som man kommer in på hur det tillämpas i verkligheten. Så är det ju liksom att man sätter dyra priser på någonting för att de saker man egentligen vill sälja ska ses som förhållandevis billiga.
Ja.
Det kan ju vara en kombination av decoy-effekt. Att man har en decoy som är mycket dyrare.
Mm.
Men då har du satt ett ankare på att vissa människor betalar 20 000 för en telefon.
Mm.
Så att betala 12 000 är inte så farligt.
Mm. Är det här som gör att rea funkar så bra?
Ja, men precis. Det är ju det. Och där har man ju också sett att vissa en del justerar upp priserna inför Black Friday.
Mm.
Så att man ska kunna säga att det är 64% rabatt. Mm. Fast egentligen bara är 30%. Eller
okay.
Mm. För då har man satt ett anchor att den här kostade 16 000. Och då vill man någonstans instruera att människor var beredda att betala 16 000. Det hade varit rimligt att betala 16 000.
Mm.
Även fast den har gjort det. Men då sätter man ett anchor på det priset. Och det är det då som man jämför med.
Det tror jag är extremt svag för. Det är nog en last i mitt liv att jag kollar bra klipp.
Mm.
Alltså ser jag bara, alltså går jag runt på Willys som är min närmsta affär då en tisdag kväll, så är det oftast så att mina ögon dras till rabatter där jag kollar vad den har kostat innan och vad den kostar nu.
Mm.
Och där själva sänkningen eller jämförelsen mellan ursprungspriset och nupriset i sig är min anledning att jag köper det.
Ja.
Inte att det här är värt den här pengen egentligen, utan jag ser bara den här mellanskillnaden, bara, ja, nu passar jag på.
Exakt.
Mm.
Ja, men det här, jag sprang på ett färskt exempel för också relativt nyligen när jag upptäckte att jag var anchored på ett pris och min kompis var på ett annat och de skulle renovera sitt badrum och hade då fått ett pris på att göra det för ja, men under 50 000. Och för mig lät det jätteorimligt, men jag har fått höra att renovera ett badrum det kostar aldrig mindre än 100 000. Vilket innebär att om jag då skulle renovera ett samma badrum då hade jag sökt lösningar som kostar mer än 100 000. Medan min kompis då hade hittat en lösning som kostade betydligt mindre. Och bara för att någonstans man ser vad är rimligt, vad finns i min världsbild?
Ja, och hade du fått då 90 000 erbjudandet, du hade ju inte ens kollat fler alternativ. Du bara, yes, vi kör.
Ja, men det här låter ju jättebra. Ja. Mm. Precis, det här är ju fantastiskt, komma undan så billigt.
Ja. Och vad är det irrationella med det här med anchoring då? Vad är det som gör att det inte kan gå som ett rationellt beteende?
Ja, jag tycker det är ganska självförklarande ja, på den här exemplen, men någonstans att det är så otroligt lätt att sätta liksom en bas. Framförallt så är det ju när man har lite information. Alltså jag vet inte vad det här ska kosta, jag vet inte vad som är rimligt. Jag vet inte vad som är en rimlig semester för en partner i ett förhållande att ta. Mm. Är det rimligt att åka bort en helg till Köpenhamn? Liksom? Är det, och någonstans beroende på hur stark bas man har att utgå ifrån desto mer öppen är man för influens av det här. Okay. Om någon kommer till oss och säger vad kostar en rekrytering? Mm. Att då kunna säga ja, men 3 månadslöner. Men andra säger att det kostar en årslön.
Ja.
Beroende på. Liksom. Och då är det, eller, nej, men det kostar väl 5 000 spänn att lägga ut en annons. Vad är det mer som kostar? Mm. Någon timmes arbete, 6 000 då.
Mm.
Nej, men så att, och beroende på vad man har för anker och vad man har för referensram så är man, och hur stark den är så är man olika öppen då för influens på den här.
Okej. Okay. Fan vad... man lär sig mycket då.
Ja, gud ja. Det här var ett svagt ämne innan, men nu känner jag mig ändå... stark här.
Jag behöver ordentligt kött på benen här. Ja. Känner att det här är något ni kommer tillämpa i ett vardagliga arbete. Ni har redan spånat på hur ni ska missbruka det här.
Ja. Nej då.
Nej.
Det skulle jag aldrig göra.
Nej.
Nej. Nej men alltså den här typen av taktiker vet man ju om lite grann och liksom har ett hum om dem och kanske använder dem i vardagslivet primärt då, lite då och då. Men det man kanske inte har satt i sammanhanget är att man faktiskt lockar en annan person till ett irrationellt val.
Mm.
Man bara har lärt sig att det här är en bra taktik som funkar men inte tänkt mer på det.
Mm. Men sen är ju frågan också, just är irrationellt per definition dåligt? Och där kan man ju någonstans se, är det manipulation bara för att man vet mer om det här fungerar? Om man agerar i den andra personens bästa intresse, är det då inte... Är det då fel att någonstans manipulera den här människan? Det är ju en filosofisk diskussion i sig som inte har så mycket med psykologi att göra kanske. Men,
nej, men, nej, men vi är inne och närmar oss de ämnena också ganska ofta faktiskt.
Mm.
Och sociologi och sådär.
Jag har ett sista som är väl ett av de som är bredast tillämpat i välmenande syfte. Då.
Mm.
Och det är ett som heter nudging.
Yes,
som ni kanske har hört talas om.
Ja, men kan inte recalla en definition?
Nej. Nej, men det här är också något som kom från Richard Thaler främst, han som vann Nobelpriset senast 2017. Och det här handlar ju någonstans egentligen om, det är väl mindre av ett fenomen utan mer av ett arbetssätt. Hur kan vi använda våra kunskaper om beteendepsykologi för att få människor att fatta de besluten vi vill? Och det här har vi då sett att hur vi designar vårt samhälle har en inverkan på vilka beslut människor väljer att fatta. Till exempel när det kommer till pension. Är ni aktiva pensionssparare?
Det här är det värsta jag vet. Att liksom inte bara att någon sköter det här åt mig. Så jag pensionssparar, men jag har lämpat över det på någon som kan mer.
Ja.
Vad betyder det? Alltså, har du gjort något val eller har du bara den här ITP1 eller vad det är vanliga som man får?
Jag utgår från ett erbjudande vi får på jobbet som heter Life Plan, där vi har en, där sitter en placerare och tjoffar runt det där, för att jag skulle aldrig tänka mig att göra det själv.
Helvete, det är mer än vad jag gör. Då måste jag också göra det.
Nej, men det här vet man ju. Och man vet ju också att ett samhälle är ju dåligt. Det är dåligt om människor i ett samhälle inte pensionssparar. Det blir dåligt sen. Och då är det så här, hur kan vi designa bort att människor inte beter sig i sitt bästa intresse här? För det är ju svårt för människor att tänka så långt in i framtiden. Man tänker kanske nästa 5 åren. Liksom. Man tänker så, men jag kanske dör innan jag går i pension, så därför är det inte så viktigt. Och sen när väl kommer dit sitter man och jag är fattig. Och det är så här, men hur kan vi designa bort det här? Och ett sätt som företag designar in det här är ju att man har någonstans, man kallar det för save tomorrow plans. Save more tomorrow plans. Och det är att man någonstans säger till sin arbetsgivare att nästa gång jag får en löneförhöjning vill jag att ni aktivt också höjer mitt pensionssparande. För då fattar man inte ett jobbigt beslut nu, utan att man lägger bort det beslutet till att men det där är framtida jag och den personen är inte jag idag. Och då är det beslutet redan fattat, så när man väl kommer dit så känner man inte av det. Så på det sättet kan man då designa bort dåligt beteende, eller designa göra det jättelätt att fatta ett bättre beslut. Ett annat känt exempel på det här kommer till organdonation. Är ni organdonatorer?
Nej.
Nej.
Och det är ju för att i Sverige har vi ett opt-in-system. Att man måste aktivt säga att jag vill bli organdonator. Mm. I flera andra, jag tror att i Frankrike till exempel har de ett opt-out-system. Det är precis lika frivilligt, men du måste aktivt säga att jag vill inte donera mina organ där. Och det man ser i stora drag är att det är ungefär, oavsett om man har opt-in eller opt-out-system, så är det ungefär lika många människor som gör ett aktivt val. För att man har ett opt-in-system, då är det en minoritet som är organdonatorer. Medan man har ett opt-out-system så är det en minoritet som inte är det.
Okay. Det funkar lite som med, så här, när man tar en gratis månad på Nextory men måste säga ifrån så att, innan du börjar betala.
Ja.
Eller om man hade fått, eller om man efter en månad hade fått en notis, vill du fortsätta så betala nu. Det är större chans att man fortsätter bli en prenumerant om man måste aktivt tacka nej. Men jag tänker i det här fallet med organdonationen, Sverige versus Frankrike, där kan man också förklara lite i form av att det kan ju bli en norm i ett land där människor anser att man bör donera sina organ. Därför har vi satt det i ett system. Så att det är kanske normen i sig att man bör det som styr det snarare än det här valet, så att säga.
Nej, men ofta så är det nog inte liksom ens så genomtänkt, utan det är mer att man har tänkt, ja, just det, organdonation, det är en grej man kan ha, och så lägger man till det som ett tillval. Det är ett ganska stort aktivt politiskt beslut att ändra det till en opt-out-modell då, helt enkelt, och då har man inte fattat det i Sverige. Men, ja, men den är ju intressant i sig, hur man hamnar där. Ett annat exempel på det här mitt sista exempel som jag har med är att om man vill få människor att ändra beteende, så är det lättare att göra det genom en psykologisk påtryckning eller en social påtryckning än en ekonomisk påtryckning. Så att om man till exempel vill att människor ska förbruka mindre el, och att då höja elpriset, det har inte lika stor inverkan som om man upplyser dem att du förbrukar mer el än dina grannar. Bara att säga och informera om att du förbrukar mer el än vad dina grannar gör, så har det mycket större påverkan på att oj, då måste jag anpassa mig.
Återigen någon jämförelsegrej då.
Exakt.
Vi verkar onekligen vara väldigt jämförande varelser. Vi pratade bara häromdagen om sociala medier och att det som har gjort oss människor olyckligare och ökat vår psykiska ohälsa är ju, alltså kopplat till sociala medier, som det ändå bevisat har negativ effekt, är ju just kanske vår jämförelsemani. När vi jämför oss med andra människor och hur kul alla andra har, etc. Snarare än att utgå från vad det faktiskt är. Man jobbar med jämförelser.
Ja, men det är ju precis det beteendet som man då har förstått att visst, man kan använda det för att få folk att klicka på annonser. Det gör ju Facebook till exempel. Men man kan också använda det för att få människor att agera i sitt bästa och i samhällets bästa intresse. Och det är ju det, därför det har kommit hundratals sådana här nudge units som har skapats i olika städer och i länder och i landstyren, där man egentligen har sett att men vi behöver en nudge unit för att se hur kan vi använda den här kunskapen på hur vi designar vårt samhälle.
De sitter då med frågor i hur man nudgar samhället, så att säga.
Ja, hur nudgar vi våra invånare till att till exempel söka sjukvård i tid eller pensionsspara eller planera, eller hur kan vi designa vårt samhälle så att man är mer benägen att ta den där joggingrundan eller att nyttja friskvård eller sådana saker. Så att alla sådana där saker.
Så man jobbar med att manipulera folk?
Ja.
Ja, det låter ändå ganska häftigt.
Jag måste säga top notch, och även om jag hade höga förväntningar så över förväntan.
Nej, vad roligt.
Ja?
Ni är ju människor som på Economic Work levererar över förväntan, så att det
får gälla på det känner podden istället. Det känner du till. Ja, men fint att höra. Jag tänker att har du någonting mer du vill tillägga om de här exemplen? Annars tänkte jag bara dra lite grejer som ni gärna får hoppa in på.
Ja, nu är jag helt uttömd här, så nu får ni runda av.
Ja, men härligt.
Har jag blivit en decoy här nu? Att jag är den sämre poddpartnern, så du kommer vilja fortsätta med Marcus?
Mm. Jag sa, Marcus är vassare än du.
Ja, tack då.
Men nej. Martin, vi ska ro det här i land tillsammans. Nej, men jag skulle, nu har vi pratat om liksom en del eller snarare vurpor som människor gör som påvisar att vi är inte alltid rationella, så att säga. Och jag tycker att man skulle kunna även gå in på att förklara varför, alltså på ett, vad är de då? Vad kan handlingar vara? Och jag har ju gått in där lite på att rationalitet förutsätter ju dels att man har kunskap och information. Man vet att det här är det här vet jag, och det leder till att jag kan ta ett beslut som är rationellt. Har man ingen kunskap så blir det ju alltid en chansning i sitt beslut, vilket i sig blir en irrationell handling. Man kan ju hävda att man gör det, man chansar på vad som är bäst för en, men att det ändå liksom inte kan klassas då som kanske en rationell handling. Och jag vill ju mena då att utgår man ifrån att alla människor, eller att alla handlingar är rationella, då tycker jag att man ifrångår att vi har känslor, ifrångår att samhället har normer, och att man går efter hopp och drömmar, som jag var inne på. Alltså att jag släppte en skiva för nu 7 år sedan som inte blev så jävla vass. Det kanske inte var ett rationellt val. Det var ett val att göra det här utifrån drömmar och förhoppningar och någonstans en naiv tro. Det kan ju aldrig sägas att det var ett rationellt val. Har man inte hur många gånger som helst, jag tänker tjejen jag var tillsammans med när jag var 19-20. Alltså det var ju ett förhållande som var dömt att misslyckas, och det fanns, alltså alla rationella lampor lyste rött för att det här var inte ett bra förhållande. Likväl blev vi ju tillsammans. Jag kan nog inte någonsin tillskriva beslutet att bli tillsammans med den här tjejen som ett rationellt val. Vilket återigen då kan vidga det här perspektivet att val vi gör handlar inte alltid om att vi tycker att de är rationella eller syftet att nyttomaximera. Vi gör dem ju lite mer på måfå och på, beroende på känslor eller andra saker. Jag tog ett annat exempel. Vår kollega Shayan till exempel har ju ett solglasögonföretag, Logi Crespo. Och jag menar, inte för att det har så jättemycket med att göra, men säg att han skulle ha ett sånt ex ligga kvar på jobbet här nu när vi avslutar podden. Alla andra har gått hem, vi är här. Ni kanske drar lite tidigare, ni har bråttom till tunnelbana. Det ligger ett sånt här solglasögonpar kvar. Och jag har chansen att få ett helt par nya glajer gratis och kan liksom, och riskerar inte att bli upptäckt för 5 öre. Hade jag varit rationell på så sätt att jag vill maximera nyttan och minimera onyttan, så att säga, så hade jag ju givetvis tagit med de här. Låtit dem slinka ner i jackfickan, inte burit dem inför mina kollegor, men haft dem i andra sammanhang, för att det hade nyttomaximerat. Jag får ett par skitsnygga glajer som är värda 1000 spänn. Och anledningen att jag inte gör det kallar jag inte att det skulle vara mer rationellt att låta dem vara. Jag skulle kalla det en normativ handling. Vi har lärt oss att så gör man inte. Mm. Och det i min bok frångår också den rent rationella handlingen. Vad tycker ni där? Alltså, jag har pratat lite om flickväns val. Jag har pratat om valet att göra en skiva och naivt tro på det. Och att inte sno Shayans solglajer. Bevisar det att vi inte är rationella också?
Poängen med kärlek är väl inte att det ska vara rationellt, eller? En hel relation baserad på känslor.
Alltså, det är klart att det finns rationella, alltså ett förhållande kan föregås av att man ändå tycker att det här är en bra idé även rationellt. Men ja, poängen är ju, som du säger Martin, att det finns de som hävdar att människan är nyttomaximerande, alltid strävar efter rationalitet och alla val är mer eller mindre rationella. Och jag menar ju att, som du säger, kärlek, det är ju inte det.
Nej.
Så bara där kan man väl enkelt motbevisa hela den grejen. Alltså den som påstår det har ju aldrig varit kära.
Nej.
Och därför har ju alla nationalekonomer fel. För kärlek finns.
Så jävla snyggt slutord. Synd att inte få avsluta med det, för jag har något mer att säga. Och så tänker jag att den här rationaliteten ibland inte heller tar, eller tron på att alla beslut är rationella, den tar inte alltid hänsyn heller till långsiktigt och kortsiktigt. För att nyttomaximering i stunden när jag vaknar på morgonen är ju att ligga kvar. För att det är det skönaste här och nu. Men istället går jag och gymmar och sedermera går till jobbet. Även om det när beslutet tas är det sämsta beslutet sett till vad jag känner är nyttomaximerande. Men jag fattar ju att i lång sikt är det bästa. Och det menar jag också att den här teorin uppnår heller inte den här jämförelsen mellan kort och långsiktigt. Hur tänker du kring det?
Ja, men den är ju intressant. Jag tror att de flesta är väl snarare motsatt där, motsatt dig. Att de är extremt kortsiktiga.
Mm.
Och att det rationella hade varit att göra en långsiktig investering. Kommer tillbaka till när vi pratar om pensionsavsättningar. Det rationella är ju att lägga väldigt, väldigt mycket tid på pensionsavsättningar och helt klurat kring det.
Mm.
Men sanningen är att jag lägger ofta mer tid på att klura på om jag ska köpa de där skorna än hur jag ska göra med pensionen.
Ja.
Fast skorna kanske man har i ett år och pensionen har man kanske i 30-40 år.
Exakt. Verkligen.
Så det är väl disproportionellt.
Ja, verkligen. Och jag tog också exempel att ställa sig upp för äldre på bussen. Det ser inte jag som ett val jag gör av rationell nyttomaximerande anledning. Det gör jag för att det förväntas. Det finns en norm kring det. Sen kanske någon kan hävda då, nej men det är ändå nyttomaximerande, för hade du inte gjort det så hade du fått de andra människornas onda blickar. Så det blir ändå en nyttomaximerande handling. Men nej, du gör det ju för att du har tumregeln, så här gör man. Alltså en normativ handling.
Precis, det är ju sociala regler.
Ja, hävdar jag. Ni får gärna säga emot. Martin, jag tog ett exempel här också. Nu vill jag bara pusha ut exempel. Men du ser ju Ella på dansgolvet på någon nattklubb i Västerås. Blue Moon kanske.
Finns inte kvar.
Aj då. Men du, Ella kysser ju en annan kille och du slår till honom. Är det rationellt?
Beror väl på hur stor han är. Eller? Är det en stor kille så är det ju extremt orationellt. Pytteliten kille, då kan det ändå vara relativt rationellt, eller? Då har jag ändå visat, assertat dominance, liksom så att säga. Alfa Hanne.
Ja, men det är ju ditt andra namn. Nej, men jag menar bara att du gör ju förmodligen ingen rationell kalkyl i den här situationen. Du handlar i stark affekt, vilket också då tycker jag är ett bevis för att liksom handlingar aldrig kan vara så rationella som nationalekonomerna primärt då påstår. Inte riktigt kopplat till det här, men som jag ändå kom ihåg från en bok jag läste, minns inte författare eller boktitel nu, men det handlade om rationalitet kontra känslor och diskrepansen däremellan, där han påvisade att när han, ja, utifrån intervjuer med personer som överlevde Estonia-förlisningen, att vissa i den här superstressade situationen, båten kantrar, den är liksom 20 minuter senare är den sjunken under ytan, att de flesta personer i den här situationen när det är supermycket stress agerar totalt i sina känslors våld, klamrar sig fast runt en stolpe, helt paralyserade, skriker och springer runt och får ingen handlingskraft överhuvudtaget. Så var det en som han hade intervjuat som sa så här: jag har aldrig sett så rationellt i hela mitt liv. Jag har aldrig fått ett sånt tunnelseende och fattat exakt de nödvändiga beslut som behövs tas i den här situationen som då. Alltså den här personen då bara insåg, okej, där är en trappa, människor ligger och skriker där, jag måste ta mig upp dit, jag måste klättra på den här för att ta mig dit. Alltså så här, aldrig upplevt en sån skärpa, medan de övriga då, och som troligtvis tragiskt också då sjönk med skeppet, klarade inte av att vara rationella på ett enda plan. Och den här personen reagerade och var rationellt helt och hållet. Och att det kan säkert skilja sig lite där från människa till människa. Det är inte riktigt kopplat till det vi har pratat om idag. Jag vill bara ta upp det som exempel för att, ja, jag tycker det är bara häftigt att vissa situationer som i regel triggar oss att bli irrationella, för en del blev en trigger att bli rationella.
Mm.
Och ja, jag vill bara ta upp det som en liten roligare, absolut inte, men en liten kuriosa. När jag satte igång larmet på sydkontoret på jobbet en gång, när jag kom dit innan arbetstid, så larmet gick igång. då, apropå det här med Estonia-exemplet, då kommer jag ihåg att min reaktion var att springa därifrån. Så kom jag ut på gården och bara, nej, men så här kan för fan inte göra. Och då stod det och tjöt och man hörde det utanför. Så gick jag tillbaka, ringde receptionisten som brukar stå där och frågade hur jag skulle göra. Men det var på riktigt min spontana. Det tog en minut att fatta rationella beslut igen. Och att det var ganska häftigt, tycker jag.
Skulle du själv klassa dig som en rationell person?
Jag hade ett mantra när jag var 20 att mind over feelings ska styra mitt liv. Och det har jag försökt leva efter och tror att jag ändå kan lyckas med det. Men som sagt, i de här stressade situationerna så tror jag att man kan falla tillbaka eller falla till vilken person som helst. Du kanske blir superirrationell. Hur ser du det, Martin?
Ja, om jag ska säga någonting, jag väger nog mer mot känslohållet, tror jag. Alltså jag vill tänka att jag är rationell, men om jag verkligen rannsakar mig själv, då tror jag är ganska styrd av känslorna. Alltså den konkreta spontana reaktionen, att om jag får ett dåligt beslut, då är det nog lätt för mig att börja handla på det, men sen efter ett tag så börjar jag förstå att okej, det här kanske inte är så jävla bra.
Eller så börjar rationalisera det emotionella beslutet och hitta förklaringar till varför det här i efterhand var rationellt.
Ja, varför inte? Men ja, det är jättesvårt att säga. Det handlar väl lite om vilken situation det är i också.
Och det gör ju det här påståendet att allt är rationellt. Alltså, vi vill ju inte ens att allt ska vara rationellt. Som du sa det, Martin, kärlek ska ju få vara lite baserat på känslor. Kanske lite en dum idé, men det blir bra ändå. Att börja heja på ett fotbollslag föregås ju sällan av att man gör kalkyler. Av de här har bäst chans att vinna ligan. Det är ju också ett så här emotionellt taget beslut. Eller att man får det påprackat och sådär. Och bara, ja men jag gör väl det då. För att det är nära till hands, så att säga. Så jättebra. Jag tycker att vi kan känna oss klara där. Och vi har väl landat i slutsatsen här idag. Att rationella beteenden finns i viss mån. Men det är nästan så att inga beslut är helt rationella. Inga handlingar är helt rationella. Och snarare att de allra flesta handlingar är inte alls det. Fan vad fint. Och vi kan väl tacka för idag, tycker jag. Och vi känner oss jättenöjda.
Absolut. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det var jättebra. Jag är nöjd över att vi vann.
Ja, vad kul.
Jag är nöjd över att vi gjorde det här också. Det blev bra.
Ja, hoppas lyssnarna håller med.
Ja, det tror jag att de gör. Marcus, du ska ha stort tack för att du var här. Och vi säger till lyssnarna, följ oss på Facebook. Följ oss på Instagram. Amatörpsykologernas topp 100 på Facebook. Amatörpsykologerna på Instagram. Följ oss, kommentera. Beröm Marcus om ni tyckte han var bra. Och säg att han var kass om ni tyckte han var dålig. Men Marcus, du får äran att bara säga de avslutade orden och hej då.
Ja, men, tack så hemskt mycket för att jag fick vara här, Martin och Ulf, och tack till alla som lyssnar.
Då ses vi så. Tack så mycket. Hej.
Hej. Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.